Då hälsar vi alla lyssnare välkomna till avsnitt 375 av Koltings nakna sanning. Avsnittet sockerfritt.
Typ sockerfritt. Mm. Vi är uppe i Stockholm för att träffa intressanta människor imorgon på den sockerfria dagen som också arrangeras av poddens huvudpartner Ace Track, eller ja, företaget bakom Ace Track heter Diversify, men också Elitista. Mm. Så att Diversify, Ace Track och Elitista står bakom den här podden. Och ja, avsnittet kan heta sockerfritt eller att vara sockerfri. Jag tänker att vi kanske ska börja med ganska så här kryptiska titlar som en del framgångsrika poddar har. Typ Alex och Sigge, jag följer ju inte deras podd på det sättet, men de brukar ju ha så här väldigt aparta titlar.
Du läser bara rubriken,
nej,
om man säger
nej.
Så.
Nej, ja. Det flimrar knappt ens förbi mina, jag tror inte ens jag följer någon av dem, men det flimrar förbi i periferin ibland när jag vet att jag har följt dem och då vet jag att de har så här aparta titlar.
Mm. Ja,
bra eller dålig idé, Niklas?
Vi får se. Du kommer få tillfälle att leka kulturgubbe lite senare här i uppsnacket. Men
ja, visst. Jag är inne på det spåret att leka med metaforer och så vidare. Här, precis. Men,
är det Stockholm så får du känna så här.
Ja, sockerfritt kan vi säga att det här avsnittet sockerfritt heter. Vi har ju inte gjort huvudämnet än, så vi kan liksom inte riktigt...
Sugarfree.
Ja, vi kan inte riktigt definiera om du tänker, typ så här, om det är tuggummi vi kommer prata om eller om det... sockerfrihet, men vi kommer i alla fall prata i den andan om hur socker påverkar vår hälsa och hur det definierar vår samtid och vad egentligen problemet är med socker. Det kommer avsnittet att handla om faktiskt då. Vi har ju faktiskt inte pratat så där våldsamt mycket om just socker, alltså som ämne. Jag vet att några av de första, absolut första poddavsnitten som vi gjorde var ju koncentrerade runt socker.
Avsnitt nummer 2 tror jag till och med.
Sugar is shit.
Sugar is shit.
Just det minns jag. När vi var så här, nej, nu det här, du vet så här. Ja, ett hack här. Vi måste, här ska redigeras.
Vänta, du andades. Jag ska bara klippa bort det. Det tog 2,5 timme.
Ja, vi har blivit något mer, så att säga, avslappnade och tränade. Jag vet inte, vi kanske är sämre nu, men jag gissar att vi inte är det. Men,
på vissa sätt är vi säkert sämre.
Vi hade ju i alla fall inget sånt där långt och gediget uppsnack.
De var kortare på den tiden.
Definitivt.
Definitivt. Vi får lyssna tillbaka. Ja.
Men du, åter till Ace Track då. Det är poddens presenting partner och... Ace Track då tillsammans med Elitista tillhandahåller kunskap och verktyg för att göra livsstilsförändringar som kan komma att spela stor roll för den egna hälsan. Ace Track som sådant är ju ett verktyg för ketonmätning. Det är en ketosmätare. Den mäter alltså till vilken grad, i vilken omfattning som du förbränner kroppsfett, som du förbränner fett rent metabolt alltså.
Vilket man då i teorin borde vara ganska bra på om man äter sockerfritt.
Ja, det är du garanterat bra på. Och när man har fastat är man bra på det. Men man är inte speciellt bra på att förbränna kroppsfett om man äter en typisk... Jag vet inte om vi har så här, men man brukar säga en typisk standard American diet. Eller man äter en typisk, en normal svensk kosthållning kanske man skulle kunna också dra till med faktiskt. Om man äter 3 måltider om dagen, man äter ett förmiddags mellanmål, man kanske äter ett eftermiddags mellanmål och eller någon typ av snack efter på kvällen. Man äter alltså 3 större mål. Det är väl, faktum är väl att det är väl ungefär vad man rekommenderar också, att man ska äta 3 stora mål mat om dagen och sen ska man äta ett mellanmål.
Man ska äta lite mellan dem också.
Ja, man ska äta lite mellanmål och sen lite mellanmål mellan mellanmålen.
Ja,
och sen om du tränar också så måste du äta någonting före och under och efter också.
Ett av de 3 målen ska också vara havregrynsgröt och 1 ska vara falukorv och snabbmakaroner.
Ja, men det ska vara ganska mycket stärkelse och det ska vara, tänka på fibrerna och det ska vara 5 typ så här, 5 serveringar av frukt per dag och det ska inte vara för mycket mättat fett och för mycket protein. Det ska inte vara för mycket kött och det blir ju väldigt mycket, jag vet inte vad som blir kvar, mer än oerhört mycket gryn och mjöl och stärkelse och så vidare då. Men då är man nog inte så där värst duktig på att förbränna fett, utan man är en socker kolhydratsberoende metabol varelse som kraschar ganska hårt om inte det kommer ett ständigt inflöde av nya lättsmälta kolhydrater. Och det är ju exakt det som man vill undvika, för det är inte en, det är inte en hälsopositiv kosthållning, det är inte hälsopositivt i längden, och man löper oerhört mycket större risk att drabbas av exempelvis diabetes typ 2 längre upp i åldern. Och eller övervikt och eller andra metabola sjukdomar, som exempelvis Alzheimer. Det må hända, jag vet inte om det är kontroversiellt att påstå det, men många påstår ju att Alzheimer och andra demenssjukdomar är att betrakta som diabetes typ 3, eller borde benämnas som metabola sjukdomar mer än någonting annat. Men det är i alla fall väldigt intressant, och det sätter fingret på att metabol hälsa är absolut nödvändigt för långsiktig livskvalitet. Mm. Och jag vet att många kanske pratar, tänker på det här, skäl och anledning till att vara proaktiv och att ha goda vanor eller att överhuvudtaget bry sig, och jag är nog benägen att hålla med många av de som driver samma agenda som oss, som pratar om att det kanske inte är sådär eftersträvansvärt, det kanske inte är en målsättning att säga att man ska leva längre egentligen, det finns väldigt lite vi kan prata om att leva länge, men att de åren man lever ska ha hög kvalitet. Mm. Faktiskt, och att det är det som spelar roll, att man är så vital och dynamisk och funktionell och smärtfri och rörlig, så oberoende och så självständig man kan medans man lever, och att när döden väl inträffar att man har så kort tid som det bara går, där man är liksom ett kolli, eller på väg att bli ett kolli, eller där man lider liksom, mm, i sammanhanget då. Så ska man kunna säga. Och jag delar verkligen uppfattningen att ja, det kanske inte är eftersträvansvärt att försöka bli 50 år längre. Det finns liksom inget som tyder på att vi kan bli så gamla. Men att de åren vi lever är viktiga att ha bra kvalitet.
50
år till! Ytterligare, Niklas. Annars hade du ju varit taggad slut med en enda ännu klass ganska snart för mig, eftersom jag fyller 50 den 8 juni.
6 månader kvar, ja, bara.
Nej, nej, 50 år ytterligare.
Ja, till den, till 100.
Ja, eller liksom, jag menar, lever man till
150.
90 så har man ju levt ett på många sätt långt liv. 100 är ju få, väldigt få förunnat. Men jag menar, det är orimligt att tro att vi ska helt plötsligt sträva efter att leva till att bli 150 år. Man får ju ta den tiden man har, men att om den tiden man har ska vara full av kvalitet. Det ska ju gudarna veta att det är många människor i 50-årsåldern som är märkta av livsstil. Så vi kan bli märkta av alla möjliga saker, men ja, det krävs en stor, ett stort mått av ödmjukhet att hantera sin ålderdom. Men just det där, proaktiviteten kopplat till maten, det spelar stor roll bara. Det är oerhört underskattat, tycker jag. Det pratas alldeles för lite om det. Folk i allmänhet är väldigt omedvetna. Slappa kanske ordet är, men många människor är omedvetna och har invaggats i någon falsk trygghet att det faktiskt inte spelar någon roll. Hela den här jävla Agnes Wold-effekten, det är typ så här, nej, men absolut ingenting spelar någon roll. Allting är för predestinerat. Det är, finns ingenting som påverkar vare sig immunförsvar eller livskvalitet eller hälsa, och det är bara trams allting. Typ.
Det finns ingen sponsrad forskning som visar att det du säger är sant.
Nej, exakt. Nej, absolut. Nej, men det blir helt absurt. Men A-Track leder alltså in till medvetenhet. Och det leder till självkännedom. Det leder till viljan att vilja göra förändringar, förbättringar. Att insikter runt att man inte på något sätt är en slav under sin kosthållning. Man kan förändra, man ska förändra om man känner att man behöver det. Man har makten i sina egna händer. Och ingen är dömd till metabolt dålig hälsa. Utan det är det vi äter som spelar roll, och vi kan styra det vi äter i allra högsta grad. Så att A-Track är ett fantastiskt bra verktyg. Man kan kika in på A-Tracks sociala medier @getAstrack, eller bara på getastrack.com, eller man kan ju bara googla A-Track, och det stavas A-C-E-Track, T-R-A-C-K. Och vill man investera i en A-Track, det tycker jag att man ska göra faktiskt, därför att den är väldigt enkel. Den är, håller laddningstiden, håller väldigt länge. Man har en app, den kopplar upp blixtsnabbt, och den är på alla sätt och vis okomplicerad, vilket ju skeptiska människor som jag uppskattar. Eller teknik, jag är nog mer teknikhånfull kanske, typ. Jag vill inte, eller vad är jag, Niklas? Jag
vill, nej, inte, jag vill, du vill bara helt enkelt inte bli en slav under tekniken. Du vill inte att du ska vara teknikens slav. Tekniken ska vara din slav. Och ja, så funkar A-Track.
Ja, väldigt bra definierat. Typ så här, ja, exakt, jag vill inte behöva sätta mig in i, jag vill inte så här, men jag vill använda ett kylskåp. Jag vill absolut inte jag vill inte ägna tid åt att lista ut hur det ska fungera. Eller hur, jag behöver inte bli kylskåpets kompis. Det ska bara sköta sin jävla uppgift och hålla tyst. Inte pipa.
Håll mjölken kall.
Ja, exakt. Typ, be mig inte engagera mig i hur det funkar. Alltså, typ så här, det är inte förpliktigande att jag ska fatta varför. För att kunna kräva... ja, kräva att det funkar på något sätt. Ja, i alla fall. Och det får man inte göra med Ace-Track.
En annan grej med Ace-Track är ju att det kan vara flera som använder samma manick, helt enkelt. Mm. Samma device, som det heter på engelska.
Precis, det är sant.
Om det, alla i familjen vill använda den till exempel, så har man varsitt konto, men bara en alkomätare, som vi kallar det.
Ja, det är ju för att man blåser ju in i Ace-tracken.
Ja.
Det mäter ju utandningsluften aceton. Elitista är utbildningsorganet som är kopplat till Ace-track. Det är en del av samma företag. Och det är också Elitista som står som arrangör för den sockerfria dagen. Och genom Elitista så kan man få hjälp med coaching, man kan få hjälp med kunskap, man kan få hjälp med stöd och insikt och utbildning runt de här frågorna. Och Elitista kommer då under hösten också att bredda sitt sortiment av kurser. Och vi har sagt det tidigare, men det kommer komma två stycken kurser som jag är delaktig i, som jag har skrivit, som handlar om tillgänglig hemmaträning. Det är dels en expanderbandsträningskurs. Det kanske inte är så mycket som en kurs, som en film, ett träningsprogram helt enkelt med expanderband, och likaledes hemmabaserad träningsfilm för core styrka mag, rygg och bål, och de kommer finnas inom ganska kort att köpa då på via Elitistas plattform. Mm-hmm. Och även där då kan man använda en kod som är Colting, Colting. Den funkar på Elitistas alla produkter, men också på Ace-Track. Om man vill köpa en Ace-Track så funkar koden Colting, och då får man en generös rabatt. Så, nu vidare till någonting angeläget. Och det,
ibland får vi anledningar att tänka på hur det skulle vara om du gjorde ett karriärbyte, helt enkelt. Det dyker upp saker ibland i media eller så här, där du känner att du hade varit bättre på att göra det här jobbet än de som professionellt jobbar med det.
Nej, det är så,
det händer ganska ofta. Till exempel dietist hade du blivit en av Sveriges bästa tekniktestare, programmerare.
Nej, absolut inte programmerare.
Nej, men ändå är det så här, att tala om för en programmerare vad som ska hända när man trycker på en knapp.
Produkttestare, så. Ja. Nej, och jag hade inte gjort ett bättre. Alltså, i hela benämningen dietist så ingår det liksom att... Det är fel på dietistutbildningen. Alltså, du behöver passa in i den mallen för att du behöver liksom kryssa rätt i frågeställningen 1, kryss 2, om mättat fett är farligt. Och accepterar du inte det förhållningssättet så kommer du liksom aldrig att bli godkänd som dietist.
Men idag ska vi höra vad som är fel på filmologiutbildningen.
Vad heter det
när man studerar film?
Filmvetare.
Filmvetenskap.
Ja, exakt.
Ja, och så idag tänker vi sätta oss lite över alla filmkritiker.
Tänker ge en åsikt i frågan, Niklas. Ja. Ja, och
med vi menar jag dig.
Ja, nej, det vet jag inte. Ja, alltså, det är inte så att inte jag gav dig chansen att ge lite feedback på det här, men det visade sig att du inte kunde nämna en enda svensk film. Du hade sett, har jag för mig.
Nej. Så. Det måste väl betyda att det inte har kommit några bra svenska filmer någonsin.
Nej, jag vet inte. Men det visade sig ändå när vi pratade om det att du ändå kunde erinra dig att fan, den är ju jättebra, den är jättebra, den är jättebra. Ja, men om vi nu ska landa i någon form av hela den här dagen har varit ett enda långt påhopp på mig i olika sammanhang. Från din sida då. Men det får jag väl acceptera på det sättet då. Jag är lite som Jesus, jag tar emot vänder andra kinden till i det sammanhanget.
Men
jag är ju, om vi ska vara helt ärliga, jag är ju tämligen intresserad av film. Så jag skulle inte på något sätt utse mig själv till en expert på film. Men jag är hyfsat allmänbildad när det gäller film och också hyfsat intresserad.
När det kommer till film så är det ju också precis som med alla de här simtiderna från alla olika årtionden. Du har ju ett otroligt bra minne.
Ja.
Du kommer ju antagligen ihåg alla svenska filmer som har släppts.
Nej, absolut inte. Jag fick ändå erinra mig ganska länge. Nej, men jag har blivit hyfsat.
Du är duktig på att komma ihåg saker.
Ja, men okej. Okay, ja,
det var inget påhopp nu.
Jag är hyfsat duktig. Alltså, absolut så. Samtidigt tycker jag att det blir påfallande tydligt hur mycket mer man glömmer än vad man kommer ihåg. Man sitter så här, men vad fan heter den filmen med han? Med han där som var med i den. Och så du vet, han var med i den också.
Ja.
Och så blir det så här, man bara, finns ingen referens. Men börja typ Färgen, kan du säga en färg eller form?
Han som var med i den, som kom då.
Formen är grön. Nej, men alltså, det blir så. Och sen, men sen så börjar man så här, någonstans börjar det någonstans kopplar en synaps i huvudet och så bara, så någonstans går man ner i något kaninhål i huvudet och så bara, just det, och så hittar man det lilla facket och det lilla rummet, allt det här är gömt då. Men i alla fall, jag har alltid tyckt film är intressant. Alltså jag har alltid betraktat mig själv som en cineast. Det är väl så här, jag tittar på alldeles för lite film nu, men jag älskar ju att diskutera film och prata om film, och att liksom med någon som är kännare, på samma sätt som jag kan tycka att jag är kännare. Alltså, du vet, nyanserna av det som gör en riktigt bra film, typ varför liksom, vad är det som gör bröderna Coens filmer så speciella och så otroligt uppskattade av så många? Vad är det som gör vissa skådespelare så konsekvent framgångsrika, eller vilka uttryck är det som är så, som man kan uppskatta, vilka scener är det som man kan se om och om igen bara på grund av, eller tack vare, ett otroligt skådespeleri? Vad är det som gör Magnolia med Paul Thomas Anderson till liksom en absolut, typ så här, vad är det som gör att Tom Cruise rolltolkning, filmen Magnolia, är antagligen den bästa han någonsin har gjort genom sin karriär och så vidare då, när han spelar Frank Mackey. Tame, i alla fall, han är manscoach. Ja. Skitsamma, det är off topic helt här. Men i alla fall, vad jag vill komma till är då att jag upplever att, vad är det för fel på människor som ska liksom förhålla sig till sitt skrå? Du vet, som filmrecensenter, eller så här, ja, men det är väl som dietister. Det är lite så här, man tittar runt omkring och så kollar man på vad folk gör bredvid, och så försöker man liksom så här, vart, åt vilket håll blåser vinden här? Vart, typ så här, vad ropar hejaklacken? Eller något sånt här, vad är den populära åsikten? Jag kan inte tolka det på något annat sätt. Eller så är bara filmrecensenter den bajsnödigaste jävla yrkesgruppen, yrkeskategorin. Alla, eller liksom yrkeskategorin, rätt igenom, ever. Liksom, att det är så fruktansvärt pretto att man inte vet vad man jobbar med. Det är lite grann som man pratar om Moderna Museet, som liksom inte vill ta emot Lars Vilks rondellhund då, när han erbjöd dem det. Med olika typer av alla möjliga typer av absurda argument liksom.
Vi kanske ska börja med att säga vad allt det här grundas i.
Ja, det grundas i en lista där svenska kritiker har utnämnt de 25 bästa filmerna. De 25 bästa filmerna någonsin. Och då är det alltså tidningen FLM, fyller 15 år, filmtidskriften. Och i sitt kommande nummer har de bett 72 filmkritiker och filmvetare lista de bästa svenska filmerna genom tiderna. Och i topp har FLM listat Körkaren av Victor Sjöström. 1921 kom den då. Ja. Och den följs av både äldre och nyare titlar. Äldre 1921 alltså. Och
när gjordes den första filmen?
Ja, men, du säger så här, jag vill bara läsa det. Jag ska läsa det. Du säger så här, FLMs chefredaktör Jakob Lundström tycker inte att det är förvånande att Körkaren hamnar längst upp på filmkritikernas lista. Det är guldålderns mest kända verk. Den utropades till en sensation redan vid premiären och blev en världssuccé som tog Victor Sjöström till Hollywood. Så blir det. Och då har vi då, jag läser igenom här, de topp 10 då. Det är 25. Ett antal filmer fram till 23 plats. Då är det så här: Körkaren, Victor Sjöström 1921, En kärlekshistoria, Roy Andersson 1970, Persona, Ingmar Bergman 1966, det är uppenbart svartvita filmer här. Kvarteret Korpen, Bo Widerberg 1963. Sen har vi en modern film som bara är 24 år gammal då, Fucking Åmål, Lukas Moodysson 1998. Sen har vi Flickorna med Maj Zetterling 1968, Flicka och Hyacinter, Hasse Ekman 1950, Här har du ditt liv med Jan Troell 1966. Jag ska ge tillbörliga kommentarer här om en stund. Sen har vi Fanny och Alexander, den känner de flesta till. Ingmar Bergman 1982, det kan ha varit den första filmen som folk i allmänhet känner till faktiskt, som kom först på den platsen då. Och sen Smultronstället med Ingmar Bergman 1957. Och det är så här. Ja, det är flera filmer. Vi har någon film från 64, någon från 63. Jag ska se vad den äldsta filmen. Ja, sen har vi på 23 plats Ingeborg Holm av Victor Sjöström 1913. Följt av på samma plats filmen Häxan av Benjamin Christensen 1922. Och då blir det så här, hur bajsnödig är man när man utsett? Alltså, det är ungefär som att säga så här. Detta är ju en lista över de bästa filmerna. De bästa filmerna. Inte så här, det här var en betydelsefull film på sin tid, eller den här filmen innebar en milstolpe tekniskt, visuellt, scenografiskt på något sätt. Under, det är inte det, utan det är de bästa filmerna, de bästa svenska filmerna. Någonstans måste man, angripa det här utifrån, någonstans finns det en benämning, ordet bästa, mest sevärda, bästa storyline, bästa skådespeleri, bästa helhetsupplevelse. Men det är ungefär som att säga så här: ja, den bästa bilen som har någonsin gjorts, det är en T-Ford. Det är den bästa bilen. Eller så här, nej, Volvo Amazon, det är den bästa bilen. Det är den bästa bilen.
På plats 5, Volvo Amazon.
Va?
På plats 5,
På plats 5, Tesla på platsen bakom, precis. Mm. Bara, vänta lite nu, vad är det som gör en Volvo Amazon? Ja, men den är unik. Mm. Men fan, utans...
Ingen hade sett något liknande.
Nej, precis. Jag bara, Volvo Amazon. Nej, men det är den bästa. Jag bara, du menar i konkurrens med vad det nu är, modern bil. Alltså så här, men det är den bästa. Jag bara, vänta lite nu här. En film från 1922, den kan ju omöjligtvis vara bäst. Omöjligtvis, det fanns ju, man hade ju inte någon teknik överhuvudtaget på den tiden. Det fanns ju ingenting i det. Det var ju inte ens tal i den filmen.
Ja, men,
det som man säger.
Det var en film. Det var en film från 80-talet och en från 90-talet, bland annat du läste upp. Alla andra var...
Ja, vi har faktiskt
70-talet, tror jag. Ja, det var faktiskt 60-50.
Ja, men sen har vi Sången från andra våningen med Roy Andersson från år 2000. Mm. Och så har vi De ofrivilliga av Ruben Östlund 2008, Ät och sova dö 2012. Ja, men så har vi några filmer där, Sameblod 2016, Återträffen Anna Odell, Belleville Baby har vi, som är hyfsat samtida, och sen har vi en film till som är samtida, och det är väl låten Rätt att komma in av Thomas Alfredsson. 28. Men det är ju ändå så här, det är en riktigt bajsnödig prettolista. Alltså jag fattar inte hur man kan.
Jag tyckte inte Sameblod var så bra.
Nej, jag vet inte. Jag har gjort en egen lista för den som är intresserad. För jag bara säger direkt, men vänta lite nu här. Riktigt sevärda bra. Det finns ju ingen som på allvar säger, vi ska se en bra svensk film. Men vi sätter på Körkarl med Victor Sjöström från 1921. Det är ju mer än sån här.
Ska vi kolla lite Netflix ikväll?
Ja, precis. Det är ju mer än.
Vad heter den filmen från 1913 nu igen? Ingeborg.
Ingeborg Holm heter han. Mm. Ingeborg Holm av Victor Sjöström också 1913. Mm. Alltså filmer kan ha varit betydelsefulla och de kan ha varit inneburit ett genombrott eller varit revolutionerande eller på något sätt meningsfulla eller behandla eller som jag upplever det här typ så här, det är jävligt pretto bara. Mm. Filmen, jag menar Persona, Ingmar Bergman 1966. Det är en typ av modern stumfilm. Det måste ju vara hans absolut värsta film någonsin.
Jag försökte se den en gång, men det gick inte.
Nej, precis.
De ofrivilliga med Ruben Östlund är riktigt bra.
Ja, jo. Det finns några filmer på den här listan som jag hade kunnat hålla med om. Jag tycker ju exempelvis att Låt en rätte komma in då, Thomas Alfredsson, är ju på riktigt en bra film. Fanny Alexander är ju en exceptionell film. Men här kommer mina invändningar. Här kommer filmer som är bra på riktigt.
Vänta.
Eller som
hur många är det på din lista?
Ja, men jag har listat ett antal filmer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Men jag har listat ett antal filmer som jag anser bra svenska filmer som jag har sett. Bara top of mind, det tog 10 minuter efter vi åt. Vi satt och snackade lite om det när vi checkade också. Men bara som en liten referens, bara som en liten motvikt till Ingeborg Holm från 1913 och Körkaren från 1921.
Är det någon inbördes ranking här?
Nej, det är filmer som är bra, jag ska också argumentera för. Ja, för det första så här, jag tror jag hade någon film med. Det var en helt orimlig film som absolut ingen hade sett överhuvudtaget. Vad hette den då? Den hette Här har du ditt liv, Jan Troell. Ja, men den var säkert meningsfull när den kom. Men varför nämner man inte, varför inte Ingenjör Andrés luftfärd med Max von Sydow? En riktigt bra film på många olika sätt. Alltså fantastiska skådespelarprestationer, ett oerhört betagande foto, intag, alltså på alla sätt, en tekniskt avancerad film för sin tid. Som hade hållit måttet även idag, eftersom det var absolut inte trickfilmat. En gripande historia.
Trickfilmat? Trickfilmat gör man inte alls längre. Nu gör man bara så här CGI.
Ja, jag vet inte. Men det är inte major. Nej, men de filmar ju på riktigt uppe i Spetsbergen typ. Men alltså, det är ju riktigt, riktigt en erkänt bra film. Den är inte med på listan. Jag menar, Äta, sova, dö i all ära, men Ingenjör Andrés luftfärd, eller vad har vi här? Sameblod, jag vet inte. Ingenjör Andrés luftfärd igen, alltså. Det är ett exempel.
Sameblod var jag faktiskt ganska besviken på. Jag trodde den skulle vara bra, ja. Men jag tycker inte att den var så bra.
Ingenjör Andrés luftfärd är ju den är ju erkänt bra. Det är ju allmänt sett Jan Troells bästa film. Typ så här, vart var ni på den? Filmrecensenterna, hallå? Var ni och bajsade eller vad gjorde ni? Någonting hände. Den har ni ju missat. Nej, men vi måste ha med Körkarlen och Victor Sjöström. Jag fortsätter.
Jag vill veta också hur många av de här 72 filmrecensenterna som var med 1920. Eller 1913.
Nej. I alla fall, en annan film som jag tycker det bör säga inte att den platsar på listan med de 25 bästa. Men vi har ju flera bra filmer av Kjell Sundvall. Hans bästa film med riktigt bra skådespelarinsatser heter Det sista kontraktet. Med både Mikael Persbrandt och Reine Brynolfsson. Och också tror jag, vad heter hon? Inte Lena Endre, men vad heter hon? Hon som var gift med Bille August.
Vet inte.
Nej, men i alla fall Pernilla August heter hon.
Ja.
Pernilla August. Hon var med i filmen Den goda viljan som jag har längre ner här. I regi av eller manus av Ingmar Bergman. I alla fall
är hon som har en roll i någon av Star Wars-filmen också.
Ja, det har hon, ja. Precis, absolut. Men Det sista kontraktet, superbra film. Tycker jag, alltså superbra film. Men en habil film i alla fall. Antagligen långt bättre på alla sätt än Ingeborg Holm från 1913.
Det vet jag. Alltså, har du sett, det kan vi inte säga, vi har sett Ingeborg Holm, inte jag i alla fall.
Nej. Men också som en liten passus här så vill jag också säga då att Jan Troell har gjort flera andra filmer också som är väldigt uppmärksammade. Han hade ju så här, hade han mera på listan. Jan Troell. Ja, nej, jag gick lite vilse i den då. I alla fall, sen har vi ju den här, så har vi mycket sån här dokumentär, alltså sådana filmer som har socialt patos eller som har en viktig samhällsbärande uppgift på något sätt, eller som en samhällsberättande uppgift. Jag menar att,
De kallar oss mods
är ju inte en film som de kallar oss mods är ju liksom ingen, eller ett anständigt liv, hela den serien då, hela den trilogin. Det är ju inga bra filmer liksom. Det är ju, de berättar ju en intressant berättelse, men det är ju absolut inte på något sätt bra filmer. Det är ju att de behandlar ett ämne som är viktigt, eller att de avhandlar ett människoöde som kan vara intressant, men det är ju verkligen liksom inga bra filmer. Det är ju på alla sätt och vis ett samtidsdokument, men det är ju väldigt svårt att jag ser hur de ska få plats på den här listan på något sätt bara. Jag vet inte. Det är ju som sagt, det är ju, man får ju tycka vad man vill, men jag har väldigt svårt att förstå hur man resonerar kring det här. Black Jack, varför är inte den med på listan?
Varför är inte den på plats nummer ett?
Nej, men alltså det är en bra film. Black Jack, Colin Nutley. Vem, om vi nu ska prata om någon form av Sverigeskildring, eller om vi bara generellt så ska prata om vad utgör en bra film. Men bra skådespelarinsatser är väl en sån här. Det var en märklig.
På det grannarna.
Jag vet inte vad som hände, men jag sa det att jag såg 7 MC-poliser som kom i någon form av kortege där vid Grand Hotel när jag var och tränade.
Ja.
Jag vet inte om det
är de här inne och skjuter med sina pistoler.
Jag vet inte. Men ska jag bara dra listan på mina filmer som jag har då? Så här, då har vi då Black Jack bland annat. Vi har filmen Yarden.
Mm-hmm.
Som är en drabbande film som bygger på en bok av Christer Lundberg. Han dog tidigare i år. Fick väldigt mycket uppmärksamhet när den kom. Apan. Jag tror det är Jesper Gansland som regisserade den, om inte jag har helt fel. Det är Olle Sarri. Också så här jävligt disturbing film. Otäckt. En man som vaknar upp mitt i någon form av tragedi. Man vet inte vad som har hänt, men han ja, den är väldigt bara större. Men också så här, fick också väldigt mycket uppmärksamhet när den kom. Farväl Falkenberg. Var han Jesper Gansland första film, fick väldigt mycket, fick vann en hel del priser, så inte att den platsar på listan så, men det är en bra svensk film. Fan och Alexander då såklart, den är ju tveklöst liksom enormt internationellt uppmärksammad i samma anda som den. Mitt liv som hund är inte med på listan.
Nej.
Mella Sahlström, alltså hur kan den inte platsa på den här listan? Hur kan man som svensk filmrecensent eller över svenska filmer ha glömt Mitt liv som hund? Och om vi ska liksom dra det ett steg åt fars eller slapstick, inte slapstick men åt fars humor, så har vi ju en annan Lasse Hallström-film, Tuppen, enastående film med Magnus Härenstam. Också Pernilla August faktiskt i en av rollerna. Det är ju Otroligt rolig film.
Tuppen.
Ja, men alltså, verkligen intressant Sverigeskildring. Filmer som utspelar sig på, i 50-talets Sverige på, med rätt skådespelare är ju, jag menar, Tuppen, fantastisk film. Eller fantastisk film, men den är ju garanterat bättre än Ingeborg Holm från 1913 i alla fall. Så mycket kan jag ju sagt. Nu är ju jäkla mycket bättre än... än ett anständigt liv. I samma typ av film har vi ju den vad heter den, med Kjell Bergqvist, med typ Den sista sommaren heter den, va? Eller Den perfekta sommaren, glömmer man den
sista heter. Sommaren tror jag.
Sista sommaren. Underbar film.
Är det den han kör med bilen?
Ja, han är begravningsentreprenör.
Övergruppet.
Ja, precis. Lust och fägring stor med Bo Widerberg. Mm. Här har vi lyft in en annan Bo Widerberg film på den här listan. Kvarteret Korpen, ja, visserligen känd som en av hans främsta filmer, men Lust och fägring stor, där sonen Johan Widerberg är med, Marika Lagerkrans som är med, Thomas von Brömsen är med. Också jättebra film, verkligen. På alla, i oerhört fina rolltolkningar. Som åtminstone jag vet var väldigt, väldigt hyllad på alla sätt och vis. Allmänt ansedd som en väldigt bra film, men här platsar den tydligen inte. Den goda viljan då. Den enfaldige mördaren. Med Stellan Skarsgård i huvudrollen. Mm. Med Hasse Alfredsson som regissör.
Mm. Mm.
Hallå? Den enfaldige mördaren, vart är den på listan? Platsar inte. Tydligen inte.
Den är det är inte bara några.
Sen har vi flera filmer med Mikael Persbrandt. Jag tror Maria Larssons sista minne. Eller något sånt här. Maria Larssons sista någonting. Där han fick sjukt bra kritik för också. Som också var regisserad av, om inte jag har fel, Jan Troell. Absolut inte med. Eller varför inte bara dra till med en bra film? En modern bra film. Snabba Cash. Är en riktigt bra film. Med alla mått mätt. Men jag vet inte. Den... Vad är det fel på det? Nej, men den är våld och underhållning. Den är för bra för att vara med, eller? Jag vet
den
inte.
Den är ju yngre än 50 år också.
Vi har ju en del filmer som är... Men låt den rätte komma in. Men sen finns det ju en del filmer som man liksom inte kan säga... Vad definierar en svensk film? Är det att det pratas svenska i dem? Eller att det är en svensk regissör som regisserar dem? För i så fall har ju Thomas Alfredsson gjort lika bra, om inte bättre, filmer än Låt den rätte komma in. Tinker Tailor Soldier Spy är ju hans absolut bästa film, tycker jag. Med Gary Oldman i huvudrollen.
Mm.
Den är ju magisk. På alla sätt och vis. Ja, jag gjorde den här listan kort och snabbt. Det finns säkert en hel del filmer här som jag inte... Korparna med också Reine Brynolfsson i huvudrollen. Också.
Vem är den bästa svenska skådespelaren?
Ja, vem är det? Jag är ju svag för Reine Brynolfsson, alltså. Jag tycker Micke Persbrandt har gjort väldigt många bra roller. Han är ju en väldigt bra skådespelare, tycker jag. Tycker ju Rolf Lassgård har ju också gjort en del filmer med, alltså han hade också, vi har säkert glömt några Rolf Lassgård-filmer där, några Rolf Lassgård-skildringar, men han är bra.
Den här som han har gjort nu nyligen, i alla fall sett till filmerna på den här listan, En man som heter Ove, tycker jag var en bra film.
Ja.
Tyckte jag faktiskt var en bra film.
Ja, det var ju underhållande, kanske inte hade platsat på min lista där, men jag vet inte. Det beror på vilken tidsera man tittar i, naturligtvis, i sammanhanget här. Men Reine Brynolfsson har ju alltid varit med i en hel del av de filmerna jag har tittat, listat eller gillat. Jag tycker han alltid gör bra, relativt sett, rollprestationer. Det finns ju många andra som han känner igen och ser här och där. Och jag har alltid tyckt att Max von Sydow gör väldigt bra roller i de filmerna han har varit med i. Så här. Han har också spelat typ samma typ av, ända sedan han spelade Blixt Gordon, som ingen minns idag, så har han ju varit liksom samma typ av karaktär.
Blixt Gordon.
Vet du vem Blixt Gordon?
Blixt Gordon, det läste man i någon serietidning när var liten. Han har gjort en roll med honom, alltså.
Ja, han spelar, ja, absolut. Absolut, visst gjorde han det. Hur som helst. Det finns sjukt många bra svenska filmer som inte platsar på den här listan av någon anledning. Så jag vet inte, det är så här ett pretto-yrke av rang liksom. Där man typ så här, man har blivit programmerad att så här, men man måste, här är det svartvitt, stumt och gjort 1940, så är det per automatik bra. Eller så här, avhandlar man svårt, eller överhuvudtaget är det en svartvitt film då, för det är ju typ så här 18 av 25 filmer är ju svartvita. Är den så här svartvit, gärna, och eller typ avhandlar samtida känsliga ämnen, eller jag vet inte, då är det en bra film. But I don't know. Skulle vilja se den riktiga listan.
Den vad de egentligen tycker.
Ja, precis. Typ så här, för någonstans måste man ju definiera om man säger att en film är bra, så är ju den film man också vill sätta på och titta på liksom, av, om och om igen, för att man njuter av vissa scener. Alltså det finns ju många så här, Magnolia, The Big Lebowski, alltså jag har massa bra filmer så, på min lista som jag verkligen så här, absolut älskar. Jag kan tycka att, och så finns det scener i vissa filmer som är så här magnifika, som man vill se om och om igen, eller vissa så här, bara rollprestationer. Och det är ju det som utgör en bra film. Och att det finns en, att det finns generellt, skådespeleriet är bra liksom, att det är någonstans är trovärdigt. Någonstans i en modern film så ska ju manuset tala ihop. Det får inte finnas några logiska luckor. Det får ju liksom inte vara så här, typ så här, ja, men här tog vi en genväg bara för att få ihop det. Han var inte död där, utan han drömde. Ja, men det får inte vara några sådana tramsiga, billiga genvägar, om det ska vara rimligt då liksom.
Vad är nästa film som du vill se då? Har du någon i pipeline? Man hinner inte se så mycket film nu för tiden som småbarnsförälder. Du kanske har samlat på dig ett gäng.
Nej, jag har ju lite grann tappat det faktiskt på det sättet. Men jag hade en väldigt intensiv, filmintensiv period från att jag var 16-17 upp till att jag var 25-27-28 liksom, 10 år där, men sen jag vet inte, sen.
Men har film samma roll nu för tiden som den hade när du var 16-17? Då fanns ju inte det här TV-serie formatet som finns nu för tiden. Jag tycker att man ser mindre och mindre på film och mer på tv-serier. Ja. Det känns som att det är det som är trenden.
Så är det.
Film, vi pratar ofta, du och jag, om det sjuka moderna samhället som har funnits så kort tid liksom, ja, när det kommer till kost och sådana saker.
Ja.
Men film är ju också max 150 år i företeelse, gissar jag.
Ja. Från var knappt, ja, inte så länge, 1913, det är Ingeborg Holm eller vad hon hette, den filmen. Det måste ju varit en av de absolut första.
Ja, men strax över 100 år.
Ja.
Så det är ändå ett väldigt kort tid som det mediet har funnits också.
Ja.
Men kanske ändå på väg bort till förmån för något annat.
Men jag brukar, ibland när jag sitter och jobbar så brukar jag kolla om det finns något sevärt på Netflix eller något nytt sevärt liksom, eller ja, men vissa saker har jag tittat om ja, men typ så här, jag vet inte hur många gånger jag har sett typ No Country for Old Men med Javier Bardem och
hans Kettle Prod.
Ja, bland annat liksom, ja, det är jag älskar den filmen, jag tycker den är fantastisk. Woody Harrelson, en av mina förutskådelser, är ju med där. Han är ju med i den här nya Triangle of Sadness. Jag skulle tänka mig att se Triangle of Sadness.
Ruben Östlund.
Ja, även om jag tyckte att The Square var otroligt överskattad i sammanhanget då. Ja, jag vet inte. Det finns den här filmen jag alltid återkommer till och älskar att titta på. Liksom. Jag tycker Mångalen med Cher och Nicolas Cage är helt fantastisk också. En Oscar på sin tur, tror jag.
Den nya Top Gun har du inte sett?
Nej, jag har inte sett den första Top Gun en gång. Jag är så en riktig early rejector på den. Nej, jag har faktiskt sett Top Gun.
Jag vet.
Alltså, astöntig film i mitt tycke. Alltså, jag har jäkligt svårt för sådana filmer. Ja, nej. Så nej. Faktiskt, Tom Cruise blev inte bra för den här gjorde. Tom Cruise var inte bra för den i Magnolia. Så han var jäkligt bra i Collateral också,
ja.
Tycker jag. Så, men i alla fall, alltså man har någonstans en definition på vad som är en bra film. Jag brukar kolla på SVT Play då och titta på lite bra filmer också. Nu tittar jag på halva The Wrestler om dagen.
Ja.
När jag har ju sett många gånger också. Mickey Rourke gör en jäkligt stark rollprestation där. Liksom.
Mm.
Och det är så jäkligt gött med film, liksom, för att någonstans landar man också i att man börjar googla saker och ting. Så här, on The Wrestler, man säger googla The Wrestler och så ser man så här, den riktiga Vince McMahon som startade WWF tyckte så här om det. Och så, ja, men jag tycker jag är rätt intresserad av människor. Den börjar man googla gamla wrestlare, så här, han dog där och han knarkade ihjäl sig, han tog en överdos, han fick en ljusrigg i huvudet och så här, den enda som har överlevt är ju Hulk Hogan egentligen. Så här, jag kollade mycket på wrestling när jag var liten, när jag var i Kanada på somrarna. Kollade mycket på så här, WWF.
Gillar du The Undertaker?
Ja, absolut. Ja. Ja, men så här, George the Animal Steel, Andre the Giant, Mr. Fab, typ så här, Randy Savage. Alltså. Men The Wrestler är ju, jag tycker om den här filmen. Det är alltid kul att följa människor när de läser om så här, men Mickey Rourke innan och efter. Och, alltså, både de riktiga människorna som spelar rollerna, men också det så att säga visar. Och så. Sen är ju det generellt, det är ju en bra film tycker jag. Det är verkligen så här, ja, det är ingen film som slutar lyckligt på något sätt. Den är sorglig och blir lite bättre, så supersorglig. Typ så här, han fuckade upp jättemycket, räddade det, men kunde inte hindra sig från att fucka upp det igen. Så här, ja. I alla fall, Det var min take på den filmrecensentlistan.
Härligt. Vi gör så här att du skickar din lista till mig, så lägger jag den i show notesen.
Ja.
Om man blir sugen på att kolla på någon av de här filmerna.
Utan inbördes ordning helt enkelt i de filmerna där. Jag har inte rangordnat dem på något sätt. Jag bara så här, det här är ju 15-16 filmer som är med alla mått mätt sevärda och riktigt bra. Som på alla sätt kan konkurrera med Körkarn från 1921 eller Ingeborg Holm. Eller Här är ditt liv från 1966 med Jan Troell och Mods-trilogin. Med Kanta och Stoffe liksom. Ja.
Eller fucking Åmål.
Ja,
eller Samen blod.
Ja, ja, fucking Åmål. Sen Lukas Moodyssons bästa film är ju Tillsammans för det första. Det är ju hans bästa film. Det är med Shanti Rooney och... Ja, det är ju hans bästa film. Det är alltså... Fan pratar han om Ola Rapace. När Ola Rapace heter Ola Forssell. Va? Ja, så är det. Ja, vi bra, vi tar av. Det var allt vi hade från kulturdepartementet, kultursidan den här dagen. Den här kvarten. Vi går vidare till Niklas.
Vi går vidare och ser om det är någonting i våran egentliga verksamhet som vi vill pusha till våra lyssnare.
Ja, vi har våra simcamp som är vidöppna för bokning, och det tycker jag man ska gå in och göra. Man ska överväga att komma till Borås under 3 dagar och få 4 stycken simpass med oss från en fredag eftermiddag till en söndag lunch. Vi bjuder på, eller ingår då i paketet, mat och boende. Vi kör mycket simteori, vi har filmning och analys, vi går igenom simteknik, vi jobbar mycket med pedagogiken, och man får helt enkelt en helt ny nivå av insikt runt simträning. Och man åker hem med helt nya verktyg för att under då de kommande veckorna och månaderna utveckla sin egen simning. Där man vet exakt vad man ska jobba på, och man vet också exakt vad man ska göra mindre av. Så att ja, jag brukar säga att vi gör alla till krålare, och det är faktiskt sant. Vi har inte haft någon egentligen som har åkt hem ifrån Borås och inte kunnat kråla, eller som inte har blivit en bättre simmare. Så att där är de här simcampens styrka. Vi tar icke-krålare och gör dem till krålare innan helgens utgång. Så att 9-11 december har vi vårt första simcamp. Sen har vi ett i januari 2022. Vi har ett i slutet av mars. Och sen har vi ett simcamp i maj. Och alla de här finns att boka då via coltingborsen.com.
Härligt. Då tycker vi att alla ska titta in dit och boka om det är så att man behöver förbättra sin simning. Med det sagt så går vi väl vidare till våra partners. Den här veckan har vi med oss Arctis Naturals.
Precis.
Vad är det för något?
Arctis Naturals. De är primärt produkter med CBD-olja i.
Mm.
Och varför ta CBD-olja? Jo, exempelvis för att sova mycket bättre på natten. Det är produkter som lugna nervsystemet skulle man vilja säga.
Mm.
Och det här med CBD, då tänker folk direkt så här, cannabis, kontroversiellt, förbjudet.
Mm.
Eller hur?
Ja.
Ja, men nu är det så här att det finns ju 2 stycken komponenter i cannabis. Och det ena är ju THC. Och det är ju den psykoaktiva komponenten som man då benämner som psykoaktiv.
Just det.
Och det är den man kanske vill åt om man röker cannabis.
Mm.
Eller så.
Brukar det nog vara.
Ja, precis. Men sen, och det är ju den som är då i sammanhanget förbjuden. Men i Sverige har man haft svårt att skilja på liksom de olika komponenterna. Sen har man ju då det som heter då CBD.
Mm.
Och den är ju inte på något sätt psykoaktiv. Eller
man får inget rusa den.
Nej, du får inget rusa den. Men den har väldigt många positiva egenskaper för... Ja, både smärtlindring brukar man prata om, men framförallt att det lugnar och slappnar av kroppen, och då i sammanhanget då nervsystemet.
Mm.
Så att CBD-droppar är verkligen någonting för alla som kanske har svårt att komma till ro på kvällen. Det kan jag ha. Alltså när man är så här, man har mycket att göra, mycket att tänka på, och så kör man på hela vägen in i kaklet, och så bara, ja, nu ska man gå och lägga sig, och så vill man då utnyttja de timmarna man har och till att sova, och man vill gärna ha mycket djupsömn. Och jag mäter ju min sömn hela tiden med hjälp av min Aura Ring.
Just det.
Och jag får säga faktiskt utan att överdriva att de kvällarna jag tar CBD-droppar, Man droppar det under tungan, men det är som man droppar det med liksom en pipett, en olja som man låter liksom absorberas under tungan, och sen så sväljer man bara saliven som blir över då. Så får jag säga att jag får en förhöjd eller en förstärkt djupsömn, och det är framförallt det som jag är ute efter då. För jag tycker att när man är uppe i varv och har svårt att koppla av, så får man den här ytliga sömnen som inte riktigt blir så restaurativ som man kanske vill ha då. Så att jag kan med fördel rekommendera arcticnaturals.se, hittar man dem. Och CBD-droppar, jag tar de ganska starka dropparna som är på 30%.
Hur stor skillnad ser du på din djupsömn?
Nej, men jag har ju sovit, jag har ju sett sådana...
Är det längden på djupsömnen?
Ja, längden på djupsömnen. Precis. Jag kan säga att jag har haft en hel del djupsömn som är upp mot 2 timmar. Och det är så här helt totally unheard of i mitt fall, som jag i alla fall har mätt. Ofta ligger jag på... Om jag är så här upp i varv eller ja, normaltillstånd, mellan 25 och 40 minuter kanske. Ibland lägre, ibland lite mer.
Hur länge sover du totalt en sån natt då? 8 timmar?
Nej, den aktiga, alltså, det är ju så här, man måste skilja på där man ligger i sängen. Och så, alltså, Aura räknar ju väldigt snålt. Jag kan ju själv tycka att ja, men det, nu sover vi 7,5 timmar. Men då säger Aura att ja, du sov 6 timmar 17 minuter. För du vaknar på natten och du vaknar, så att den är väldigt känslig så här. Men den är verkligen bra på att mäta. Garmin är ju kass på att mäta. Det kan jag ju ligga i sängen och kolla på tv med mina killar på kvällen. Och så, då tycker ju Garmin att jag har somnat, bara för att min puls är så låg. Och för att jag ligger still. Men Aura är mycket bättre på det, den ser skillnad. Så, men jag säger så här, ja men typiskt mellan 6,5 och 7 timmar kanske. Aktiv sömn då. Kanske lägga till sängen 8 timmar. Men i alla fall. Så jag kan ju ha djupsömn på ofta 1,5 timme. Ibland upp på 2 timmar. Och det är ju så här, det är ju kvalitet på den sömnen. Så jag kan bara varmt rekommendera Arctis Naturals och CBD-droppar. De håller riktigt, riktigt hög kvalitet. Sen har Arctis Naturals också kommit med ett kosttillskott. Eller ja, någonting i pillerform man kan ta. Som heter Arctis Naturals Sleep. Och där har man faktiskt alla de delarna som jag tidigare har testat lite grann. Eller som man vet är positivt för avslappning och sömn. Det är exempelvis ashwagandha som är väl så här stress. Så hjälper den att hantera stress. Melatonin finns det i här. Det finns lite magnesium. En klassiskt liksom sätt att... problematiskt, ja, om man har svårt att sova så är magnesium väldigt bra. Man har en aminosyra som heter L-theanin. Sen har vi... Ja, ett litet vitamin B-komplex också tillsatt i det här. Och alla de här grejerna tillsammans då ska så att säga bidra till förstärkt sömn. Nu har jag bara testat om några dagar och jag kan ju bara säga att ja, jag sover som en bebis. Men bebisar vet vi ju, sover ju kanske inte alltid så bra.
Nej,
men precis. Jag sover
du som min bebis har du inte sovit så bra.
Nej, så det var inte det jag ångrar mig att jag sa så. Men jag sover riktigt bra faktiskt. Det får jag verkligen ge det. Så att... och inte föga, jag menar, det är inte överraskande heller. Jag menar, människor har ju använt cannabis och cannabisplantan i många hundra år, om inte många tusen år.
Sen Ötzis dagar,
ja exakt. För att just slappna av och ja, inte vet jag, berusa sig såklart då. Men här har man liksom isolerat den här komponenten som bara hjälper oss att slappna av, förstärker sömnen. Så att gå in på arcticnaturals.se och testa detta om ni vill. Det finns en jättegenerös kod som ger 20% rabatt, Jonas20. Så att för alla som är lite sådär som jag, som inte alltid, jag menar, fan, alla som har barn liksom, man har inte de här långa perioderna där man liksom preppar för sömnen liksom, där man varvar ner, utan man såhär kör och så bara okej, nu är det sömn, pang, effektivt såhär power sova. Kom igen nu då! Sov! Lite så som det ibland är. Kom igen nu då! Sov nu då för fan!
Eller hur? Man styrkesover lite.
Power sova. Ja. Nej, men arcticnaturals.se, CBD-olja eller det här kostnadsskottet som heter Sleep. Jonas20 ger 20%. Så att testa det. Jag lovar, ni kommer inte bli besvikna.
Vi säger tusen tack till Arctis Natural. Då säger vi välkomna till Ann Fernholm, vår första gäst här på Sockerfria dagen.
Ja, vi är på Epicenter i Stockholm och under eftermiddagen här så håller föreläsare och utställare på att ladda upp inför en väldigt spännande föreläsningsserie där du, Ann, bland annat ska stå på scenen då.
Yes.
Och prata om vad då?
Ja, min nya bok Fejkmaten och alla de anmälningar jag har gjort av olika livsmedel som jag tycker är vilseledande, för att se om det är tillåtet att kalla till exempel fruktjuicekoncentrat för frukt på framsidan av en vällingförpackning.
Du, varför är det så viktigt att vi har en sockerfri dag?
Ja, men det är ju, vi behöver liksom en motvikt mot kanelbullens dag och kladdkakans dag och lösviktsgodisets dag och gud vet vad liksom. Det finns ju alltid ett skäl att äta socker, men vi har ingen dag där det finns ett skäl att inte äta socker.
Känns inte det som att, ja men vi har, det har blivit oerhört normaliserat att äta socker. Alltså de senaste 10-15 åren där vi liksom har fått såna här, alltså där industrin eller reklammakarna har pådjulat på oss då fredagsmysdagar och så liknande.
Ja, och snacks och sånt skräp har vi också ökat jättemycket liksom. Det man ska säga är att konsumtionen har förändrats lite också. För förr åt vi mer efterrätter och mer sylt och sådär. Och att vi liksom kokade mer egen saft. Nu har ju det gått över till att bli godis och läsk. Och det är ju de absolut sämsta varorna, för det är ju bara socker. Tidigare kanske man gjorde liksom någon slags, ja men vad vet jag, jordgubbssoppa till mellis. Eller så här fruktsoppor och sånt. Då fick man ju något som var nyttigt. Godis finns det ju typ inget som är nyttigt i.
Nej, men jag kan relatera till när jag var ung och, eller liten. Och med typ mormor då hade gjort kanske någon kräm. Och, eller någon
kräm efter. Heter det.
Kräm, ja. Men då är ju det gjort då på någon egenplockad sylt. Egenplockade bär, förlåt. Och sen då gjort med socker. Liksom. Men det fanns
och
ju
då finns
någon
det
form
något
av
i det. Så socker är, det. Problemet med socker är att det är rena kalorier. Det finns ju inga vitaminer, mineraler, antioxidanter. Ingenting som vårt fantastiska maskineri behöver. Finns ju det. Det finns ju bara energi liksom.
Men du, när vi tittar på sockerkonsumtion och sådär, är det inte lite svårt idag också att veta hur man räknar? För att vi har ju då det här vita bitsockret, men sen har vi ju så mycket annat. Fake-socker eller andra, så vi har det här high fructose corn syrup och andra olika sockerderivat. Vet vi verkligen att man får med allting när man räknar?
Ja gud, alltså nej, det vet man ju inte, och det är lite så här frågetecken kring hur man räknar import- och exportvaror och sådär. Men nej. Och sen är det ju en annan sak som jag tycker kommer, som jag inte snackar så mycket om, det är den dolda stärkelsen i maten. Ren stärkelse som ju också bara är, som jag sa, typ ren energi, ingen näringsämnen till kroppen. Så det liksom kommer mer och mer så här bara utfyllnadsmedel till mat.
Det är så när det står majsstärkelse till exempel i
potatisstärkelse. I min senaste bok då, Fake Maten, så har jag en 100 i topplista över de 100 vanligaste ingredienserna i svensk mat. Och socker kommer på andra plats efter salt. Och på 100 topplistan finns 7 former av rent socker, 7 former av ren stärkelse och 26 olika gennummer.
Men är det så här att väldigt många kanske missar att då processade produkter faktiskt innehåller socker eller andra saker som fungerar som socker? För den här stärkelsen du pratar om, den ger ju samma effekt i kroppen som egentligen socker. Alltså biokemiskt.
Jag skulle säga, inte riktigt samma effekt. Stärkelse är baserat på glukos. Det är, om man tittar på kroppens biokemi, jag är ju biokemist i grunden, det är ju liksom, då har ju kroppen ändå ett maskineri för att ta hand om glukos. Man kan liksom lagra det som glykogen, och det är det som kroppen bränner när man liksom, ja, men när du kör hårt så bränns ju en del glukos, även om du bränner mycket fett liksom.
Jag har ju den här nu, vet du, som jag mäter med lite grann, och jag märker ju att det funkar alldeles utmärkt att fasta i flera dagar ändå, träna.
Ja, levern släpper ju ut glukos i blodet.
Ja, och sen har man glukagon och adrenalin och sådär. Men bra fettförbränning blir ju glukos också.
Ja, det är proteinerna som bryts ner till glukos, bara rent biokemiskt.
Ja, men i fettförbränningen...
Ja, du kan ju lika gärna bränna fett i musklerna. Ja, precis. Vad heter det? Det som är skillnaden mellan stärkelse och socker då är att socker innehåller sockerarten fruktos. Det är ju en dålig energikälla för kroppens celler. Det är en ganska så här reaktiv molekyl som vi inte vill ha ut i kroppen. Så den tar levern hand om. Och då kan man se att när vi liksom får så här sjukt stora doser fruktos som vi får när vi äter framförallt godis och dricker läsk, då klarar levern inte av att ta hand om det. Man kan se att levern drar igång en... Man ställer liksom om ämnesomsättningen i levern, så man ställer in levern på att bilda fett. Så att, och då kan man se att fettlever som en följd av bukfetma och sådär ökar i världen idag. Och man kan förklara den där fettlevern med att vi äter väldigt mycket socker.
Och väldigt mycket göms alltså i det som vi betraktar som den vanliga maten. Jag tror många har koll på när man äter godis att det är dåligt och efterrätter. Det är ganska tydligt.
Men nu tänker jag protestera. Jag tror det är jättefå som har koll på hur mycket som är rimlig dos godis.
Nej, men att många vet att godis inte är nyttigt.
Man vet att godis inte är nyttigt. Men om man köper till exempel 15 bitar godis, så tror man att man köper en lagom dos. Det är jättefå som fattar att de redan då har överskridit.
Man tänker att man köper en liten dos, som du köper 15 bitar. Vad är det? Det är ju botten i en men det är bara botten, ja, på sån här stor burk.
Men du vet, om godis kostar 10 kronor hektot, vilket är oftast billigare, eller ofta billigare, men då kan du köpa godis för 9 kronor. Då innehåller det hela, alltså du tränar ju så jäkla mycket, men en normal människas kalorikonsumtion, liksom om man tittar på den, då får man i sig hela sin maximala dagsranson socker via godis för 9 kronor.
Du vet, jag åt 15 bitar, jag skulle testa den här blodglukosmätaren, jag åt 15 bitar godis eller någonting, jag åt lite så här, ja men jag åt lite godis och så drack jag lite vin, mindre än ett glas vin, ja men mindre än, färre än 15 bitar godis, små bitar, och det drog iväg som bara den. Jag fick så här blodglukosvarning 11, jag fick säga upp
men
till 11.
Va? Det, men innan det måste vara att du inte riktigt, för alltså när jag skrev Ett sötare blod, min första bok, då gjorde jag innan det gjorde jag tv-program för Vetenskapens värld, då åt jag en stor tallrik godis och drack en jättestor läsk på fastande mage till frukost. Mitt glukos gick aldrig över 6 då. Men jag tror att du också är... Kroppen anpassar sig efter vad man äter. Så när du äter så sjukt lite så är inte den riktigt van vid det, tror jag.
Nej, antagligen inte. Men så... vad jag menar är att det är väldigt tydligt att det är en skillnad på att äta 15 bitar. Ja, ja, men hade det varit 15 bitar bacon eller något, 15. Alltså jag har suttit och ätit en omelett eller något sånt här. Men skitsamma. Ja. Men det är uppenbart att vårt förhållande till vad som är mycket eller lite av någonting idag är så himla skevt. Det är ju intressant med godis, för att så vitt jag vet så har ju, jag menar, tittar man på konsumentprisindex och lösgodis så har ju inte det i stort för andras lösgodis, så ligger ju kvar i pris.
Jag skulle säga att det är Sveriges större, det är liksom elefanten i rummet när det gäller folkhälsan i Sverige, det är ju godiset. Liksom, det finns ju få folk som käkar så otroligt mycket godis. Ja. Och vi har helt förlorat greppet. Det jag upplever att folk fattar verkligen inte hur tätt liksom sockret är packat i gelégodis.
Men du, Ann, som vi träffade sist, jag har fått 2 barn och Niklas också 2 barn, och det är klart att man hade ju en viss bild av hur man skulle göra när man var förälder, innan man blev förälder och så här, och att man skulle vara den här hårda, eller man ska vara den här stränga, eller man det är så här förpliktiga med maten och så här, och att man ska anstränga sig, men sanningen, och det gör man ju då, men sanningen är ju att man kan ju inte styra allt, och det blir ju för mycket godis. Men vad jag tänker på, som jag kan få sjukt dåligt samvete av ibland då, det är man så här, men de åt ju bara en glass. Ja, fast en glass för min son Rufus, 20 kilo, det är som om jag skulle äta 4,5 glassar. Biokemiskt jämförelsevis då, i förhållande till hans vikt. Så varje grej han äter så är som om jag skulle äta 4,5 av samma.
Ja.
Och då blir det, hamnar det i ett helt nytt ljus.
Ja, det är jättebra perspektiv att ha liksom.
Man bara, vänta lite nu här. Eller ett glas juice eller vad det nu än är. Ja, men
det går ju liksom inte heller. De vill ju gå på barnkalas med sina kompisar. Ja. Om de då inte får äta godis så blir det jättekonstigt. Jag körde så här, de kom ju hem med så här, den här jäkla obligatoriska godispåsen från fiskdammen. Då fick de ta 5 eller 6 bitar var. Eller liksom... Den som hade varit på kalaset först fick välja först, och sen fick min liksom syskonet välja. Vet du vad de gjorde sen, barnen? Då halverade de dem. Så då fick de 12 bitar. Sjukt bra.
Vi tittar i din bok lite grann ibland hemma där, och det är vårt dåliga samvete när vi tittar i den då. Men det är klart, man kan bara göra så gott man kan, men sträva framåt. Men du, apropå fejkmaten då, vad skulle du vilja säga? De största fejkmatsprodukterna där ute som de flesta människor går på, lite okritiskt, vilka skulle du säga att det är?
Jag vet inte om det är de flesta människor går på, men det jag tror att man tror är riktigt nyttigt som är så fel, det är ju alla nya vegoprodukter. Så här vegoosten som är gjord av kokosfett, stärkelse, aromer och färgämnen liksom. Det är ju som godis, det finns inga vitaminer, det är bara energi liksom. Du skulle ju inte sätta dig och tänka, alltså nu äter man ju många som äter kokosfett, men det är verkligen vitaminfattigt liksom. Du får otroligt lite smörjmedel till kroppen. Och vegokorvar, jag kommer visa ett exempel ikväll, som en vegokorv som har som första ingredienser vatten, rapsolja och potatisstärkelse.
Ja, det är vidrigt. Ja, vi försöker baktala väldigt mycket av det där som vi kallar för Frankenstein-mat då, i podden i allmänhet då. Men, och väldigt mycket är ju märkligt och långt ifrån importerade, alltså produkter som man har importerat råvaror, alltså ärtprotein från Kina och annat suspekt liksom.
Jag tycker det var intressant det du sa, det här med hur man märker maten då, att det, om det är fruktjuice så får det stå att det är frukt.
Ja, men det,
vi pratade med en kille här innan som tillverkar pizza, och han får inte skriva att det är låg kolhydrat.
Ja, jättekonstigt.
För att då det är ett hälsopåstående tydligen. Att så här, tydligen väldigt, men du vet, konstiga, finns och mycket regler vad man får skriva på förpackningen.
Men du vet, nu kom ju kostvanden. Vi har bidragit till en studie där man testa lågkolhydratkost vid IBS till exempel. Och då kan man se att lågkolhydratkost och låg FODMAP-kost, och de testar två koster, båda de är bättre än läkemedel. Så då tycker jag att det där det är ju ett hälsopåstående, och då har man också bevisat att det faktiskt är bra för folk till exempel med IBS. Så när man har gjort det, så för det som lagstiftningen sedan februari säger är att har ett hälsopåstående på en produkt så måste du ha en vetenskaplig grund för det.
Just det.
Men du Ann, vad tycker du livsmedelsindustrin har för ansvar eller tar för ansvar? Vad skulle man kunna kräva av dem eller av våra makthavare när det gäller märkning på mat och för konsumentens nytta? Alltså, när jag går och handlar, om jag inte är intresserad, vad skulle man kunna göra bättre för att jag skulle kunna välja och göra bättre val och inte så att säga bli lurad då indirekt?
Alltså, jag skulle önska att man hade en lagstiftning när man var tvungen att trycka ingredienslistan med stora bokstäver på framsidan av förpackningen. Det tror jag hade varit det absolut bästa liksom. För då hade man sett vad som var i. Jag vet inte hur ni är, men jag börjar se dåligt. Man måste ju liksom ha med sig förstoringsglas till butiken för att se den där jäkla ingredienslistan. Ja. Men nu har jag ju utvecklat en app, Matchecken. Har du testat? Ja, som nu kan man skanna streckkoden på en på ett livsmedel och så får man en uppskattning av mängden tillsatt socker. Vi ska utveckla den också så att man kan få bort ultraprocessade ingredienser, och till det räknar jag liksom ren stärkelse, framrenade proteiner sådär.
Men du Anna, säger du som är vetenskapsjournalist och som du är Sveriges tveklöst mest kända vetenskapsjournalist i ämnet och har skrivit många böcker eller flertal böcker som finns hos många svenskar, så du är väldigt erkänd i det här och en erkänd duktig liksom expert. Jag tror ni pratar om studier kring kost och nutrition, och så känns det som att det kommer rön om nya studier som exempelvis då friar mättat fett från misstanken om att vara farligt, men ändå känns det som att i den allmänt vedertagna uppfattningen och i vad Livsmedelsverket själva propagerar och framhåller och framställer så sker det inte alls några förändringar, trots att det faktiskt kommer nya studier och man hänvisar väldigt mycket till gamla invanda, bekväma sanningar som kanske inte har någon bäring därför att man vill vara kvar i det här lättmjölks- och margarinparadigmet. Vad har du att säga om det?
Jag kan säga, många av studierna som kommer är ju ganska faktiskt har ganska låg kvalitet, och det är ett problem. Men å andra sidan, det är ju de studier man har som grund för sina kostråd också har faktiskt väldigt låg kvalitet. Senast kostråden uppdaterades var 2012, så att nu ska de uppdateras igen, och det tycker jag ska bli otroligt spännande för att se om de kan hänga kvar med den här gamla sanningen om mättat fett. Och i samband med det har de ju bett Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet att utreda vetenskapen kring socker. Och då har ju faktiskt EFSA, heter den myndigheten. EFSA har ju kommit fram till att det finns ingen säker gräns för hur mycket tillsatt socker vi kan äta, utan ju mindre socker desto bättre. Så det ska bli väldigt spännande att se hur de hanterar det.
Hur mycket prestige tror du det finns i de här frågorna där man är så här, ja, man har salufört en åsikt under många år och man har liksom...
Galet mycket prestige. Men grejen är att om du har riktigt bra vetenskapliga studier så kan du inte liksom till slut kommer inte prestige att spela roll. Så det enda vägen är ju att vinna över den där prestigen, är att prestera bra studier liksom.
För som jag har hört några uttala sig i ämnet så här, att vetenskap är ju det ständiga sökandet och ifrågasättandet av verkligheten och det ständigt sökandet av sanningen och att man måste vara förändringsbenägen och säga att okej, nu har det kommit nya ljus i dagen som gör att nu får man ändra åsikter.
Jag skulle säga att det finns ingen grupp forskare som har så mycket prestige som medicinare. Det skulle jag säga. Det finns extremt mycket prestige bland liksom, medicinare. Snackar du med fysiker och kemister tycker jag ofta att de är mer ödmjuka inför att de har haft fel. Fysiker kan ju till och med tycka det är kul att ha haft fel. De vill ju ha fel. Man bara, fan, det här var fel. Liksom, nu. Inte alla såklart. Det har ju varit mycket vetenskapliga kontroverser inom de områdena också. När man bryter ny mark och ser... Alltså, problemet är ju när saker har blivit... kunskap som har skrivits in i läroböcker som en objektiv sanning, då blir det ett stort rabalder innan liksom läroböckerna skrivs om ofta liksom i forskarvärlden.
Om du skulle vilja ge ett råd till våra lyssnare där ute och till oss människor med små barn, och naturligtvis det finns en allmän generell vilja att äta mindre socker och att ge barnen mindre socker. Dina bästa råd för att lyckas med det liksom,
som förälder? Det viktigaste rådet är ju att börja med 4 månader och ge barnet riktig mat från början och låta barnet testa liksom världens alla kryddor. Och sen vid 6 månader att man ska få lära sig tugga riktig mat, givetvis på den nivå man är liksom. Det ska vara mjuk mat till en början. Men att lära sig tugga är en motorisk utveckling, precis som att lära sig stå och gå liksom. Och det måste man få lära där. Så man måste få känna mat av olika konsistens i munnen. För sen när barn blir 1,5-2 år gamla så blir de ofta kräsna mot sånt de inte ätit tidigare. Så har man då levt liksom på välling och söta klämmisar så kommer det vara svårt att lära dem äta mat sen. Så första 1,5 år i livet är helt fundamentalt. Så det måste börja
sen. Och sen då när de börjar bli medvetna, 3-4 år och man, de, ändå, de har ju ätit godis och de äter glass. Liksom, att just att hålla de här linjerna och vad man ska... Vad tror du? Om man säger så här, saft, sockerfritt eller vanlig saft eller att bara blanda väldigt svagt av vanlig saft. Tror du det är bättre med lite socker än att köra socker?
Alltså jag har kört, nu har jag ingen grund för jag har heller kört socker och sötningsmedel utan sötningsmedel är ett brett spektrum. Alltså stevia skulle jag nog kanske heller kört. Det finns en massa helt onaturliga ämnen som är sötningsmedel. De känner jag är så här, nej det vill jag inte ha liksom. Men jag har kört lite socker där. Och lite socker, alltså fan de dör verkligen inte av lite socker. Här får man ju liksom också, det är inte dosen gör giftet. Så lite socker klarar människokroppen och det gäller liksom, det viktiga är vad man gör hemma. Men så gäller det att hitta andra goda saker att äta. Och jag har inte haft... De har försökt torkad frukt. Liksom. De älskar torkad mango. Sen så har vi... Alltså det här låter ju helt skruvat, men vi... Man kan köpa så här salmiak och lakrispulver. Och det doppar vi så här aprikoser i. Men då märker man att det är inte lika beroendeframkallande. Det kan man ju äta några...
Min dotter som är 3,5, hon käkar ju... russin tror hon ju, men det är ju de här, sån här tranbär, de röda russingarna, det älskar hon ju äta. Det är ju lite solrosolja och sånt i dem, torkade också.
Fruktjuskoncentrat är ofta i också.
Så det käkar hon, och sen fryst mango gillar hon att käka, det tror hon är glass.
Det är skitbra att hitta såna saker, andra saker. Men sen har jag varit så här, att när andra bjuder dem, då har jag inte sagt, alltså om det blir helt över mycket så har jag sagt, det här räcker liksom nu. Eller om de har ställt fram en stor godisskål, jag har sagt efter ett tag, men nu kanske jag kan undra den där godiset. Nu har de ätit nog liksom. Men annars har jag inte gjort något. Och när min son frågade mig en gång, mamma, vad är en kanellängd, tror jag det var. Ja, men då bakade vi en kanellängd med halva mängden socker. Så att han visste det. Och han var så här nöjd och bara, jag ska bli bagare. Det här blev det bästa någonsin liksom. Han tjatar aldrig mer om det. Så ibland så känns det som att ibland får man säga, ja, nu gör vi det här. Och min, för då blir det inte så mycket mer tjat. Om man säger nej hela tiden, då tror jag att man så här, typ igen ställer, bygger upp. Ja, men då kommer hela tonårsupproret handla om typ att baka kanellängder. Liksom. Ja.
Men det blir så här, när barn och ungdomar som äter godis, eller framförallt barn, hela deras belöningssystem blir ju lite förstört. De här ständiga dopamin, belöning liksom i, eller...
Och det är som man märker det, för det var, jag började med, alltså jag har ju också varit hård liksom, men inte så... Inte nolltolerans, men hård. Och då var det vissa som sa, men gud, de kommer ju bara liksom, det kommer ju bli en grej, de kommer ju liksom gå hem till kompisar och leta efter godis och så här. Det har ju blivit tvärtom. Mm. De har ju inte fått det här begäret efter socker som jättemånga barn utvecklar. Mm. Men det är mina barn, jag vet inte, andra barn kanske funkar annorlunda, men jag tycker det har... Det är som allt föräldraskap, en jäkla balansgång liksom.
Båda mina barn cravar ju smör, för det har de ätit sen. Uno som är 9 månader nu har ju osaltat smör då, än så länge. Men Lilly, hon som är 3,5, varje gång man lagar mat så kommer hon nu vill jag, vad gör du där? Smör, jag vill ha smör. Så vill hon ha en sked smör medan man lagar mat, och det får hon alltid. Så det är ju så här craving de har då, bland annat.
Men vi måste också fatta att det finns ju annat gott att äta. Allt som barn tycker är gott.
Hon har ju börjat bli godissugen nu då. Ja. För nu är det så här, innan trodde hon att det var något för vuxna.
Ja.
Men nu har hon fått smaka choklad några gånger så här. Så att då är det, om man själv äter choklad, då vill hon ju ha.
Ja.
Så äter hon det och så bara, jättegott tycker hon att det är.
Det kör mörk choklad
liksom, hemma. Ja, men du får en bit då.
Men kör mörk choklad liksom, det är ändå bättre.
Ja, jag vill ju inte stenhålla på något sätt heller.
Det sista då som vi vill prata med dig om, nu lever vi mitt i någon form av ekonomisk kris relativt sett. Det är väldigt många försöker rationalisera valen de gör när de handlar, och många letar efter billiga alternativ till annan mat. Då. Och då skrev vad du citerade i en artikel i Göteborgs-Posten häromdagen om varför just det kan vara så extremt stora skillnader på mat idag, på väldigt likartade produkter eller likartade livsmedel, men då där motsvarande typ ICA Basic eller vad det nu kan heta hos de olika livsmedelsföretagen är markant mycket billigare än premiumvalet.
Men då kan du se till exempel om du köper chicken nugget som är lågprisalternativ. Jag såg ett sånt det var Eldorado, men då är det mindre kycklingkött i och mer så här stärkelse och vetemjöl som är mycket billigare ingredienser än kycklingkött. Så i deras chicken nuggets är inte ens hälften kycklingkött. Medan i liksom andra chicken nuggets är det strax över hälften. Så kanske 10% mindre kycklingkött. Och då är det klart att det blir billigare att göra dem. Så där jobbar de ju, liksom, fyller ut korven med mer stärkelse och socker och kanske potatismjäl. Liksom, eller, så det blir mer utfyllnad, mer liksom näringsfattiga ingredienser blir det ju.
Och det får man verkligen gå på det finstilta för att läsa sig till och jämföra.
Målet är att utveckla matchecken som man bara ska kunna skanna och få liksom så här, bra och dåligt. Liksom. Man orkar inte hålla på att läsa. Liksom. Jag blir galen på det där.
Ja, men vet du, om man ska köpa en burksylt så står man och jämför. Vilken har mest socker? Vilken har minst socker? Vad är det annat i? Liksom? Det tar en timme extra att handla.
Ja, det gör ju det.
Och är det det försåtliga egentligen också med sockerstärkelse att det är så otroligt billigt i produktväg för industrin att addera till då? Det ger volym och smak och beroende och...
Ja, och konsistens ofta också. Bra konsistens, volym, smak. Glykosyra finns ju i tusentals varor. Det är ju för att inte typ, det ska bli så här lite geléigt och mjukt och så här. Så de har ju det som, ja... Vi gillar ju det, tyvärr. Vi måste liksom skruva om hjärnan så att vi inte gillar det längre, för det kan man göra...
Jättebra. Den sockerfria dagen här på Epicenter. Läs Ann Fernholms nya bok. Den är fejkmaten. För värdefull konsumentupplysning som gör handlandet. För det har blivit en djungel att gå och handla mat i många avseenden. Hyllorna med fejkmat är långa och stora. Och hyllorna med riktig mat som gärna baktalas av med färskt kött exempelvis. De blir mindre och mindre.
De blir mindre och mindre.
Trycks ut i kanterna av den här Frankenstein-vegomaten. Ja, tack så mycket.
Tack så mycket för din tid. Tack.
Då har vi med oss Peter Martin här på Sockerfria dagen, grundare av FunMed. Välkommen.
Och läkare.
Ja, nej, men tack så mycket. Superkul att vara här på det här eventet. Vi sitter ju i Stockholm nu på Epicenter och massor med folk som ska komma hit och lyssna och massa som sitter hemma också och ska lyssna på alla de här fina föreläsarna.
Ja, en sockerfri dag. Behövs det, Peter?
Ja,
en sockerfri dag.
Ja, man kan ju hoppas att folk har flera för sockerfria dagar än bara denna dagen. Men det är ju någonting signifikativt i att vi faktiskt tycker att vi behöver ha ett sånt där event i vårt samhälle 2022.
Vi har ju väldigt många andra typ dagar, kanelbullens dag och chokladbollens dag. Och, ja, vi har väldigt mycket incitament för att äta socker, känns det som. Mm. Och det har väl nästan blivit så där lite präktigt på ett sätt att prata om sockerfrihet, för sockerkonsumtion är så normaliserat, va?
Ja, men det är ju det. Och det beror på att det är hardwired i våra hjärnor, att vi ska söka honung, frukt, söta saker. Liksom. Det har vi alla. Det är ingen som kommer undan det helt, även om det kan vara mer eller mindre. Och därför så blir det också ett samhälle där vi har fri tillgång till det, som vi har nu med Pressbyrån och 7-Eleven på varje hörna. Och även alla de här högtidligheterna som vi firar genom att äta socker tillsammans. Inte bara, men det är i alla fall en viktig del. Och det är inte så att vi som är här idag och vill prata om sockrets förödande effekter i samhället, att vi är emot att man ska njuta av sötsaker eller att man kan ha det som belöning och så. Men det stora problemet idag är att över hälften av vår befolkning, eller ungefär hälften av vår befolkning, har en kronisk diagnos. Och det är supertydligt när man ger sig in och läser vetenskapliga artiklar att mycket av den ohälsan drivs ju av både socker och ultraprocessad mat, och att vi äter för mycket av det. Man har liksom tappat det. De flesta människor idag har inte en balans i vare sig sitt intag eller i sitt förhållande till sådana här beroendeframkallande saker som socker tillhör.
Men är inte det lite så här, vad ska man säga? Det är ju ett jätteproblem, därför att det är ungefär som om du är alkoholist och så har du någon som försöker bjuda dig på ett glas alkohol i varje gathörn, och du kan inte göra de mest vardagliga saker, du kan inte vara på din arbetsplats utan att någon försöker ge dig ett glas. Men här, ta en öl nu. Vi bjuder på öl, vi bjuder på ett glas vin. Mm. Alltså det här att hålla sin kostmoral högt Det kan vara ganska svårt, till och med för någon som är motiverad som jag. Ibland trillar man dit fastän man hade tänkt att man ska hålla sin linje och fastän man vet att man ofta liksom så här, ja, en bulle leder i regel till ganska många andra dåliga val den dagen.
Absolut, och jag skriver under på det själv också. Jag ramlar dit också. Jag får också sötsug, och ofta så tar jag besluten när jag antingen har sovit dåligt och är trött. Eller att jag har druckit alkohol till exempel på någon middag eller sån här, och så tycker man, nej men vadå, men det är klart jag är värd efterrätt och att möla lite i godiskålen efteråt sådär, för jag har ändå jobbat hårt den här veckan och det är jag ju värd. Och sen så kan det ju i värsta fall hålla i sig flera dagar då, att man börjar få ett sånt beteende.
Ja, dagen efter går man upp och drar några mackor på morgonen fast man hade tänkt att fasta egentligen. Eller fast den vanliga rutinen är att inte äta något förrän klockan 11 kanske.
Ja, jag tror du åkte tåg hit upp till Stockholm, va? Ja. Om jag inte har fel. Det är en fälla för mig när man ska resa. Alltså. Ja. För då finns det nästan inget annat. Det bästa, vi också körde ju bil upp igår. Då fastade jag hela dagen istället. Ja. Det är liksom vapnet för att mota dig i grind.
Ja, men det är det ju. Förra helgen så hade jag varit ute och provade på att fiska hummer och så. Då hade vi goda vänner där och då blev det ju rätt mycket söta grejer. Så, men på söndagen så fastade jag inte hela dagen, men en stor del av dagen liksom. Och det är ju ändå, det är det som är grejen. Man måste kunna hålla balansen då för att inte hamna på det här sluttande planet. Och faktiskt, och det handlar inte bara om övervikt. Det handlar ju om hälsa, det vi pratar om. Vi kopplar gärna lite övervikt för det. Och det är nog så min erfarenhet efter att ha träffat hundratals patienter och djupintervjuat dem, och de har svarat massa frågor och mätt massa saker, att folk som är väldigt överviktiga och som lider av svår fetma och så, att de har ofta någon form av sockerberoende eller matberoende i bagaget. Men det finns ju många som också har sockerberoende som inte är överviktiga. Jag träffade en sån patient i går faktiskt.
Två grejer där, Peter. Vi ska göra en ganska kort intervju med dig. Men alltså, vi kan alla relatera till hur det känns när sockret suger tag igen. Alltså om vi pratar om beroende. Alltså där man liksom känner att ja, egentligen hade jag inte valt att göra det här, men nu är lockelsen så stor och jag är inne i det slutande planet och min motståndskraft är nedbruten. Det är på riktigt liksom. Och jag skulle vilja säga att det finns så många försåtliga mekanismer i det artificiella sockret, för att vi kan väl bara säga också att vi pratar inte om sånt som bara är sött och generaliserar rakt av. Ett äpple är inte samma sak som att äta motsvarande mängd lösgodis.
Ja, det är ju andra saker i äpplet som gör att cellulärt socker som finns inne i celler, i äpplets celler, och det bromsar liksom sockrets effekter och det kommer med goda saker också.
Och du kan aldrig du kommer inte äta ett äpple och sen överäta och äta sju äpplen till. Det är ju inte den, men det är inte den naturliga instinkten liksom. Nej. Men det där med att bli beroende av sockret, skulle du vilja säga att det finns en mekanism där som vi behöver prata mer om, och att vissa personer kanske ska förhålla sig med nolltolerans till det och andra saker som kan trigga. Typ för mig är det ju så här, om jag äter polarbröd, liksom hörnekaka som jag älskar att äta, men då är ju, har jag öppnat dammluckorna för resten av dagen, och du är ju ett lätt offer också sen längre fram.
Helvetets port där.
Ja, eller liksom lite grann om man sänkt sin försvarsställning och så gör man sämre val längre fram. Det, nästan, följer det ena följer nästan alltid med
det
andra.
Ja. Det är det vi pratar om inom när vi jobbar med precisionshälsa och funktionsmedicin. Det är ju att individualisera, och det är ju inte så att vi ska ge samma råd till alla, utan det här handlar om att du har ju faktiskt lärt känna dig själv och du vet inte vad dina minor är och vilka triggers du har. Jag har andra sådana. Men efter att ha jobbat nu med patienter inom funktionsmedicin och kartlagt så mycket sedan 2014, så kan jag säga att när jag börjar med detta, jag känner inte till det här konceptet sockerberoende, utan det är ju mina patienter som har lärt mig om det. De kom till mig och berättade att de var med i OA till exempel, och Overeater Anonymous, och de hade en sponsor där, precis som man har i AA, anonyma alkoholister, som när de hade problem med sötsug eller matsug eller vad, så ringde de den personen, fick stöd, liksom tog sig över det. Och ni ska veta hur många personer jag har träffat som har alltså varit inne på en jättebra väg. De har lagt om sin kost, de börjar gå ner i vikt, de mår mycket bättre, de sover bättre, hela livet blir bättre. Och så triggar de på minsta lilla sötgrej. Alltså det kan vara, de är på bröllop och så tar de en kaka och sen bara boom, så rutschar de ut för. Det är ju de som är ordentligt sockerberoende, sådana som Bitten Jonsson som är här till exempel har jobbat med. Det finns nog ganska många svårt sockerberoende som är här idag och som deltar i den här rörelsen bakom sockerfria dagen också. Men det där är, tror jag inte, gemene man, och jag kunde inte riktigt relatera till det. För mig så kan jag ju bryta det i några dagar om jag ska lämna det. Men de här människorna kan ju vara liksom fast i det i månader, ännu längre liksom, och det fullkomligt kvaddar deras hälsa. Och vi hjälper ju många då att komma tillbaka upp på banan och faktiskt komma ännu bättre i balans, så att de får lättare att stå emot det här suget då. För det är förstås, det är genetiskt, men det är också miljöfaktorer och sånt som påverkar.
Ja. Jag tycker för egen del då, det är ju de här minifällorna man åker på, att när man är för hungrig då själv, väldigt trött, men framförallt om man är lite hungrig och sugen, att det inte finns något annat bra att äta, så kan man trilla dit. Men har man bara fått en ordentlig, ja men typ en bit riktigt kött med fett på liksom, när man har blivit mätt ordentligt och tillfredsställd, så här kroppen i inre djuret liksom är nöjt, då är man motståndskraftig till det mesta. Mm. Så mycket är ju liksom typ man är lite hungrig eller utarmad, eller kroppen har inte fått det kroppen behöver från början. Mm. Liksom att du säger okej, men istället för socker, vad kan man äta då liksom?
Mm. Det är just... lite if you fail to plan, you plan to fail liksom. Om du inte har, du måste, i vårt samhälle måste du själv skapa förutsättningarna för att nå den goda mättnaden som du pratar om där.
Men det är ju för att det finns ju inte, jag menar, vart du än vänder dig så hittar du alltid en bulle du kan köpa. Mm. Det är väldigt sällan du hittar ett kokt ägg, någonting som ändå vardagen som ett kokt ägg. Det är väldigt få instanser eller köpställen som har ett färdigkokt ägg.
Ja.
Men du hittar de här dåliga sakerna preppade för dig som är så här, det, och det blir väldigt enkelt bara, vad fan, jag tar en bulle då liksom. Ja, ge mig en till förresten.
Ja. Jag kan säga, för egen del så har jag ändå i 10 år nu levt i den världen att när jag går in på ett café så finns ju inte de där bakelserna, bullarna och sånt. De finns inte där 99% av tiden. Jag ser dem inte ens liksom. Jag bryr mig inte, så jag bara noterar att folk köper det och fattar inte hur det kan gå åt så mycket sådana saker med tanke på vad det kan göra med hälsan på sikt då. Men det är klart att man kan fira och käka sådana godsaker ibland då. Mm. Men vad brukar ni fira när ni med sötsaker, tårta, bakelse? Eller?
Ja, tårta går ju ner på födelsedagen.
Ja, jag älskar tårta.
Jag kan ju säga, tårta faktiskt. För mig, jag har ju upplevt det som du berättade om, att bullarna och det inte finns när man kommer in på ett ställe. Och godishyllan inte finns i butiken. Men det var efter 100% avhållsamhet i flera månader. Mm. Då kom jag dit. Mm. Men om jag äter tårta på en födelsedag eller så här, jag har det vanliga beteendet, då har jag alltid sugit. Mm. Jag måste ha 100% avhållsamhet för att det ska komma till den nivån.
Mm.
Och det är orimligt med små barn och familj och sånt ändå, utan att bli en rabiat person liksom, ja, som inte går att vara i närheten av.
Det fina är ändå att du har en medvetenhet liksom. Mm. Och det tror jag att det är en väldigt viktigt medskick, att man ska ändå försöka vara medveten om, inte liksom tänka att man bara gör som alla andra för alla andra gör så. Nej, jag gör så här, men det är ett medvetet beslut liksom. Jag förstår att det kanske inte är så bra, men jag gör det ändå. Jag tar massor med dåliga beslut i mitt liv, men jag förhoppningsvis så...
Så lurar man sig inte sig själv i alla fall då?
Nej.
Ja. Man tar ganska många bra beslut också.
Ja, det tror jag.
Det är lika ofta att avstår man från bullen som man tar den, om man är mig.
Japp.
Trots att man är sugen på den.
Ja. Men Peter, om vi pratar om socker, som en sista fråga i kontexten runt hälsa då, i din egenskap som läkare, och om vi pratar om metabol hälsa, någonting som är ganska nytt tycker jag, som man lyfter nu i media, att metabol hälsa och ohälsa, det är mer än bara vikt, eventuell övervikt, alltså att du kan vara metabolt sjuk även om du inte har en uppenbar överviktsproblematik då.
Mm.
Skulle du bara kunna lägga ut orden lite grann om metabol hälsa och ohälsa och hur, liksom, hur angeläget det är att sätta fokus på det då?
Ja, det är ju väldigt mycket dold metabol och ohälsa, och det är finns massor med bomber där ute i samhället som är på väg att brisera, men tyvärr är vården inte intresserad av prevention. Eller så här, man är, börjar bli intresserad av prevention. Man börjar prata jättemycket om prevention. Jag går på olika konferenser om precisionshälsa, till exempel, som är det nya vårdparadigmet som nu alla pratar om. Alltså då pratar jag om makthavare inom vården. Man förstår att man måste jobba på ett nytt sätt, kartlägga och jobba individualiserat, liksom riktat, inte bara ge läkemedel på grupp som är studerade på gruppnivå mot depression eller vad det nu är, liksom man måste försöka förstå varje individ. Men då nu då så är man ju, börjar man prata om prevention, men man har ju inte systemet riggat så. Så jag har pratat med en man som heter Fredrik Söder som jobbar på Health Integrator och är vd där. Och de jobbar just med prevention, så de mäter ju HbA1c som är långtidsblodsocker i många, många människor och i 50-60-årsåldern och sådär. Och det är fantastiskt det jobbet de gör. Men jag vet att de hittar ju massa människor som har över 42 i HbA1c, eller 48 tror jag kanske det är han har som gräns. Det vill säga de är på väg in i typ 2-diabetes eller har typ 2-diabetes. Men de hittar också jättemånga som har på gränsen till det. Och där borde ju samhället faktiskt ansvar att screena folk för sådana saker. För vi vet ju att den här metabola ohälsan, när man är på väg med insulinresistens, som det heter, när det här insulinet som frisätts varje gång vi äter kolhydrater och socker ifrån vår bukspottkörtel, när det blir högt och sen när det och kommer ut och ska knacka på alla cellerna och få dem att släppa in socker och de inte vill ha med blodsocker in i sig, ja, då får vi insulinresistens. Och då leder det i sin tur till både förstås då övervikt och fetma. Det leder också till en massa andra sjukdomar. Det har koppling till 13 olika cancerformer. Och vi vet också att ungefär 20-30% av befolkningen när man mäter med ultraljud har leverförfettning. Och levern är ett superviktigt organ. Det har ju säkert över 500 funktioner i vår kropp. Allt ifrån att rena blodet, inte minst från allt som kommer in från tarmarna. Och det ska också liksom hålla på med metabolismen och bygga allt ifrån proteiner och fetter och så. Det liksom gör massa saker. Matsmältningen, gallan kommer från levern. Och tänk att 20-30% kanske i befolkningen då har leverförfettning, som ofta är en tyst sjukdom. Det är ingenting du känner av oftast då. Du kan bli lite trött, du kan känna av det uppe till höger i magen.
Men när du säger leverförfettning så är det en förlaga då till skrumplever som man typiskt associerar alkoholister med då?
Ja, precis. Det är ju det är bra att du lyfter det, för jag är lite hemmablind kanske, men förut så var det bara alkoholister och alkoholmissbrukare som fick det där då. Och sen då på 80-90-talet började man ju beskriva det som heter NAFLD, non-alcoholic fatty liver disease, NAFLD. Det är alltså icke-alkoholassocierad fettlever. Och först fattade man inte var det kom från, men nu vet man att det hänger ihop jättemycket med inte minst att man har tillsatt socker. Folk som dricker cola får i sig inte minst tillsatt socker. Och de har också sett att fruktosen i sockret då, som är hälften av vanligt bordsocker, fruktos är ju en verklig bov i detta då.
Jag har hört att det också kryper längre och längre ner i åldrarna. Det blir vanligare hos barn med den typen av fettlever också.
Ja, precis. Det är ju hemskt egentligen, alltså att vi kan låta det ske. Men det finns ju sådana studier där man har, det enda man har gjort, man har sagt till barn som är lite överviktiga och de har, man ser på deras leverprover då att de har lite förhöjda leverprover för att levern är förfettad helt enkelt. Och så säger man till barnen, nu får du ta bort, sluta dricka cola här och ta bort bara det tillsatta sockret. Liksom. Man säger inte åt dem att äta någon lågkolhydratkost eller något. Och då minskar deras levervärden och en hel del av deras fettlever då kan alltså det går inte bort helt, men på bara ett par månader så kan du liksom åtgärda mycket av det. Så det finns ju supertydliga forskningsresultat där vi ser ju kopplingen jättetydligt. Så Det finns ju systemfel helt enkelt, och det är därför vi är på sockerfria dagen, för vi fattar att det är systemfel. Det är inte fel på en enstaka doktor eller individ. Folk är inte dumma, men det är ju systemet som är dumt. Systemet är ju inte riggat för de sjukdomar och de riskfaktorer vi har då.
Det mänskliga djuret är framförallt inte riggat för eller hårdvärdat för att äta den mängden eller den sorten eller den omfattningen av socker som vi käkar.
Nej.
Det är det stora. Ja. Liksom. Det mänskliga djuret skriker högt.
Ja. Ja, men vi har ju samma grundsyn, en evolutionär syn. Liksom, människan är ett djur som har funnits i naturen, och nu är vi inte riktigt i naturen längre. Nu är vi på ett zoo där vi tyvärr matas med fel mat till stor del då.
Ja, ett jätteviktigt tema. Tack för att du tog dig tid, Peter. Du kommer att föreläsa här ikväll. Vad är ämnet för din föreläsning?
Ja, det är en ganska kort föreläsning ikväll, och det är så mycket man vill säga. Det finns ju oändligt mycket att säga. Man kunde prata i dagar om detta egentligen. Men det som jag kommer lyfta ikväll, det är dels att jag vill ju att folk verkligen ska förstå det här paradigmskiftet. Vad är precisionshälsa? Det som alla pratar om nu, som det skrivs om i läkartidningen etc. Och vad är funktionsmedicin? Funktionsmedicin är en form av precisionshälsa, fast där vi också trycker på att man ska faktiskt kartlägga individen och hitta de underliggande orsakerna. Då. Vad är det som har gjort att just du har blivit sjuk eller fått symptom? Liksom, för någonting har ju gått snett. För eftersom de allra flesta sjukdomar är inte genetiskt styrda. De är styrda om någonting som har hänt i vår miljöfaktorer, livsstil etc. Då. Så det är den ena grejen. Precisionshälsa och funktionsmedicin. Det måste jag prata om nästan alltid, för att det är fortfarande så pass nytt för många. Och sen kommer jag lyfta det här med socker. Och inte minst idag faktiskt så kommer jag också visa på en hel del mätdata ifrån FunMed. Vi har ju mätt väldigt mycket saker på 2500 patienter nu då. Och nu har vi våran eminenta data scientist Karin har crunchat data, alltså precis börjat med det. Det är, bara det är ju jätteintressanta insikter då kring att vi faktiskt ser det, precis det vi inledde om att prata om här. Vi ser insulinresistens i våra patienter, fastän våra patienter är betydligt mindre överviktiga och feta än vad den vanliga befolkningen är. För i befolkningen kanske du har 52-54% som har övervikt och fetma. 16% har fetma då, totalt sett i Sverige ungefär så. Men i våra patienter är det bara 8% som har fetma, och det är 30% som har övervikt mot de här 54% övervikt eller fetma. Så våra patienter är ju inte, de är inte tjocka, de har inte fetma. Ändå ser vi att de har förhöjda blodsocker, insulin, metabola parametrar som talar för att just det här som vi pratade om förut då, att man, det här är som en underliggande liksom matt av metabol ohälsa som finns väldigt spridd i samhället, och du pratade om, finns det hos barnen till och med nu liksom.
Väldigt intressant ju. Ni måste ha otroligt mycket data på FunMed ändå, att cruncha om när ni vill.
Och det som den vanliga vården är mycket mer benägna att göra, så är det ju då name it, blame it, tame it, som du själv har sagt då, att korrelera en medicin till en diagnos utan att egentligen ställa frågan då, vad ligger bakom eller vad finns under det här, vad är orsaken och skälet till att sjukdomen eller symptomen finns från början då?
Ja.
Och det är väl det som ni hävdar då skiljer er väldigt mycket från konventionell vård då.
Ja, det gör ju det. Och som sagt, vi ser oss inte själva som någon alternativ medicin. Vi är ju bara en del av utvecklingen av den moderna medicinen, liksom, förstås.
Ja, ni gör ju det som jag tycker alla läkare ska göra. Ställa frågan kring vad patienten äter, hur den rör sig, hur den upplever sin egen hälsa, i vilken miljö man befinner sig, om man är ute någonting, hur man sover på natten, vilka relationer man har, hur man upplever stress och hur man reglerar det. Självklara frågor för att någonstans sätta saker i sitt rätta ljus. Eller hur? Alltså för mig är det så här, det är så uppenbart att väldigt många problem hittar sin lösning där. Och att skriva ut en medicin för att åtgärda någonting som livet självt ska åstadkomma, så att säga, är ju fullständigt befängt, och ändå är det så väldigt mycket så som vården bedrivs.
Ja, det är systemfelet där som är tillsammans. Alla, och alla ni som lyssnar också, kom ihåg att ni kan vara med, du som lyssnar nu, du kan absolut vara med och bidra här. Det är jätteviktigt, och inte bara tro att här sitter Jonas Kolting och Peter Martin och ger kloka råd och vi driver det här framåt. Nej, det är du också som kan prata om detta på din arbetsplats med eller du möter, om du träffar folk som är sjuka, så liksom acceptera inte bara saker och ting är, utan ställ de här frågorna som är helt naturliga att ställa kring varför man inte funderar på varför man har blivit sjuk.
Nej, vi ska släppa med dig, Peter, för du ska föreläsa om en stund. Vi kommer att bjuda in dig. Vi vill gärna göra ett ett längre sammansatt avsnitt med dig, Peter. Vi har väldigt många frågor som vi lyfter internt här i podden. I våra egna små egenstudier och hemmastudier runt de här ämnena så är det mycket som vi hade velat höra din åsikt runt. Framförallt i det som vi själva då internt kallar för ohälsoekonomin. Liksom ekonomin bakom ohälsa. Mm. Alltså affärsidén bakom ohälsa. Mm. Vilket vi då tycker är otroligt intressant. Men som också ger uppenbara svar kring varför det finns då systemfel. Det finns ekonomiska incitament som styr egentligen allting i vår värld. Mm. Och nästan ingenting bygger på filantropisk välvilja liksom. Nej. I sammanhanget då. Så att, vi tar initiativ till ett nytt samtal inom kort, Peter. Vi hoppas att du får jättefint gensvar idag här på den sockerfredagen.
Jag ser fram emot att komma tillbaka och alltid kul att prata med er och era lyssnare.
Yeah.